Då tar vi och öppnar våra biblar till Matteus evangeliet kapitel 5, Jesu bergspredikan. Och så läser vi den för sista gången i den här predikoserien. Jag läser från Matteus evangeliet kapitel 5, vers 1-12. När Jesus såg folkskarorna gick han upp för berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Nu har vi kommit till den sista predikan i genomgången av saligprisningarna. Och det har ju varit ett sommaruppehåll, så det blir ju också lite summering. Vi får liksom komma tillbaka till saligprisningarna innan vi avslutar serien. Går in i någonting nytt. Förra gången så tittade vi på den här sista saligprisningen. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Och då nämnde jag att man brukar ofta se att de sista två verserna i saligprisningen, vers 11 och 12, är liksom en utveckling av den här sista som vi har i vers 10. Det kommer ingen ny lön där liksom, utan det verkar som att Jesus stannar upp ett ögonblick och förklarar ett varv till den här som vi har i vers 10. Och jag nämnde också att den saligprisningen, saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, den är lite annorlunda, för den beskriver inte så mycket ett karaktärsdrag hos kristna som de andra saligprisningarna har gjort, utan det här verkar mer tala om en konsekvens som det här annorlunda skapet får. Jesus har ju beskrivit ett folk som är helt annorlunda. Saliga är ni som sörjer. Liksom. Det bryter ju helt och hållet mot den övriga världens standarder. Och jag talade också om förföljelse, att det är en del i det kristna livet. Det är någonting som Jesus kallar oss in i som kristna. Och vi tittade på varför vi blir förföljda, och vi såg att det handlade om Guds rådslut, och vi såg att det handlade om Satans vrede mot oss. Och vi såg att det också handlar om att vi som kristna är fundamentalt annorlunda och därför också obegripliga för omvärlden. Och det orsakar olika former av aggression. Vi tittade också på hur vi blir förföljda, och vi såg i texten att det finns två aspekter. Dels den förföljelse som vill döda din kropp, liksom, som vill skada dig fysiskt med kraft utifrån. Och vi såg också att det finns en förföljelse som vill döda ditt namn, som vill dig illa, liksom, förstöra ditt rykte. Jag ställer också frågan vem som förföljer oss, och nämnde två kategorier här. Vi talade om öppna fiender. Alltså de som inte är kristna, som vill skaffa bort den kristna tron. Men också, och kanske ännu mer i vårt sammanhang där vi lever, dolda fiender. som är personer som kallar sig kristna men som är hycklare, som egentligen hatar en kristen livshållning, som vill liksom göra ett system som passar deras egna önskemål, och så vill de mota bort alla som inte passar in där. Och det var ungefär så långt vi kom. Och idag ska vi titta närmare på den här sista versen där Jesus säger: gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljer man profeterna för er. Och än en gång, alltså man kan ju bli lite hemmablind i de här bibeltexterna. Tänk att Jesus säger: gläd er och jubla. Gläd er och jubla i förföljelsen. Alltså gläd er och jubla. Jag upprepar det här. Fast de vill er illa. Gläd er och jubla när de försöker svärta ner ert namn, så att ingenting som ni säger kan ha någon trovärdighet. Gläd er och jubla när de tar allt ifrån er. Det låter ju ofattbart. Hur är det möjligt? Det måste vara så. Det måste vara så att det finns tillgängligt för den kristne ett djupt källflöde av lycka som går djupare än vad alla omständigheter kan komma åt. Att oavsett vad som händer, oavsett vilken smärta jag just nu går igenom, oavsett, alltså känn kraften i det ordet, oavsett vad som än händer, så finns det för mig som kristen ett flöde av lycka som kan få mig att jubla. Paulus säger ju: nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Han liksom rabblar upp en lång rad av kategorier av lidande. Det finns en livshållning för den kristne som inget av detta kan komma åt. Och det är precis det Jesus pratar om i saligprisningarna. Det är det vi har återkommit till varenda vecka. Det är ju saligprisningarnas budskap. Det finns en glädje för den som sörjer. Det finns en glädje för den som är fattig i anden och säger: jag räcker inte till. Det finns en glädje för den som är förföljd för Kristi skull, för den som är föremål för andra människors ondska och förtryck, förtal. Och nu är ju frågan: hur kommer jag åt den? Vad är det? Hur kan jag glädja mig när andra inte bara vill mig illa utan gör mig illa? Hur gör man? Och texten ger oss här en del vägledning. Ska man sammanfatta det i en mening så skulle det kunna låta så här. Här kommer en mening. Jag kan glädja mig i förföljelsen därför att förföljelsen bevisar vem jag är, vart jag är på väg och vad som väntar mig där. Jag kan glädja mig i förföljelsen. Det är ju alltså mina tre predikopunkter här. Jag kan glädja mig i förföljelsen. Den blir tecknet för mig på vem jag är, vart jag är på väg och vad som väntar mig där. Punkt nummer ett. Lidandet visar vem jag är. I nästan varje predikan här nu så har jag återkommit till den här viktiga principen som gäller när vi ska försöka förstå saligprisningarna. Vi måste förstå vad Jesus pratar om här. Och det är att han i saligprisningarna beskriver karaktärsdrag hos dem som tillhör honom. Hans folk. Han talar om de som tillhör himmelriket. Och utifrån det så kan vi se att det går en skarp gräns mellan de som tillhör hans rike, himmelriket, och de som tillhör världens rike. Att invånarna i den här världens rike söker lyckan åt alla håll, medan invånarna i Guds rike liksom följer en annan karta, ett annat system. Och Guds rikes invånare blir då obegripliga för de andra. Så i den här världen, här borta, jag vet inte, nu har vi liksom i luften här olika världar. Men i den här världen, i den världen som inte är Guds rike, så uppfattar man, jag har verkligen försökt anstränga mig och formulera någonting klokt här. Jag tror man kan säga att man finner lyckan, man i det som man finner en personlig uppfyllelse i, utan att behöva offra någonting av sig själv. Att i sitt sökande efter mening, att uppnå sina mål, så finner man en sorts uppfyllelse utan att behöva uppleva någon sorts lidande eller förlust på vägen. För i en naturalistisk världsbild, där det inte finns någon Gud och det inte finns någon liksom övergripande mening som är större än mina egna känslor och välbehag, så blir ju lidandet bara ett problem. Lidandet är ju bara någonting som är i vägen mellan mig och det som jag längtar efter. Det finns ju inget högre syfte med något lidande. Det finns ju liksom en idrottsmans lidande, att jag är beredd att utsätta mig för hård träning för att vinna någonting så småningom. Men det finns, tänk om idrottsmannen bryter benet. Det är ju ett lidande som bara är i vägen. Det är meningslöst. Det går inte att liksom komma förbi det. Men en kristne är ju fundamentalt annorlunda. Jesus säger i saligprisningen att vägen till lycka börjar i insikten att inget jag har eller inget jag kan åstadkomma kommer att kunna leda mig rätt. Det börjar med att vara fattig i anden. Och istället för att stärka sig själv att nå sina mål, så talar Jesus om att ge upp sig själv. Ge upp sina mål för att födas in i ett nytt liv där jag inte tillhör mig själv. Och Paulus, han säger ju, han är inne på det här gång på gång. Han säger till exempel, nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Jag har liksom dött bort ifrån allt det här som jag tidigare ville och önskade och längtade efter. Jag behöver inte sträva mer. Jag har ingenting att bevisa. Jag har ingenting att uppnå. Jag lever ett annat sorts liv. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och det här är ju fantastiskt befriande. Men det innebär ju också det som Jesus säger. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Han säger ju så. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Så med andra ord, om du tror på Kristus och om du vill leva det här nya livet som han ger, så kommer det att orsaka en splittring mellan dig och mellan de andra som inte vill det. De som inte är kristna, även om det handlar om dina egna föräldrar eller syskon. Jesu Kristi evangelium skapar en skarp skiljelinje mellan den som är kristen och den som inte är det. Och det här kommer oundvikligen att leda till förakt och förföljelse. Och poängen här är ju att den här förföljelsen faktiskt bevisar för dig att du tillhör Kristus. På samma sätt som fariseerna hatade Jesus, så hatar de här människorna dig. Inte för att du är fullkomlig som Jesus, utan för att ditt liv har en annan riktning. Det är liksom obegripligt, oåtkomligt på något sätt. Varför kan du inte sträva som vi andra? Varför kan du inte liksom jobba mot samma mål som jag har? Varför slösar du bort ditt liv? Varför kan jag inte förstå dig? Liksom? Det finns någonting som provocerar till en milda grad att de måste hantera det. Och då säger Jesus: gläd er och jubla. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Så om du ser att du är förföljd och förtalad för att du vill följa Kristus. Det finns ju alltid gråzoner här. Det är ju alltid svårt att avgöra. Talar den här människan illa om mig för att jag vill följa Kristus eller inte? Och det är bara en sorts urskiljning som vi får göra. Jag skulle kunna gå längre och prata om det, men jag har inte tänkt att göra det alls. Så om du ser att du är förföljd och förtalad för att du vill leva ett annat sorts liv, ett liv där du kämpar mot synden, ett liv där du vill formas efter Kristi avbild, så är du i det bästa av sällskap. Du är, när människor talar illa om dig och vill dig illa, så är du i samma tradition som profeterna, Guds utvalda tjänare, som nu är med Gud och jublar med honom i härlighet. Och det här är ju ett av sätten på vilket Gud vänder allting till seger, till sin ära. Han använder till och med Satan för att bli till välsignelse för oss. Alltså, Satan och hans hantlangare plågar den kristne och vill göra den kristne olycklig. Men bara det faktum att du blir förföljd, för om du försöker leva helhjärtat för Kristus, innebär att du kan se att jag är välsignad. Han är ute efter mig. Det finns någonting här som är oroväckande för Satan och hans demoner. Du kan säga tack så mycket, Satan. Din verksamhet bevisar för mig att jag är Guds barn. Aposteln Jakob, han argumenterar ju i sitt brev att lidandet är ett bevis för din kallelse, för ditt barnaskap. Och lidandet ger dig visshet om att du är Guds barn. Det är den första punkten. Jag ser på er att jag kanske skulle ha utvecklat det lite mer. Men ni får låta det sjunka in. Lidandet bevisar vem du är. Och det är goda nyheter. Därför kan du glädja dig. Varför är det goda nyheter? Jo, det är för att när du vet vem du är, så bevisar det också vart du är på väg. Så nu kommer vi till punkt nummer 2. Du kan glädja dig i lidandet därför att det bevisar vart du är på väg. Och när vi nu går in i andra punkten, så kan jag inte längre hålla mig från att ta mig in i Hebreerbrevet. Alla kommentarer som jag har läst, liksom alla predikningar som jag har läst, pratar om Hebreerbrevet i just den här utläggningen. I förra predikan så tittade vi på Johannes evangeliets 14 och 15 kapitel som en sorts parallelltext till den här, som kastar ljus över den här. Och idag när vi talar om att glädja oss i lidandet, så bara måste vi gå till Hebreerbrevet. Det känns helt givet, för det är ett av Hebreerbrevets huvudbudskap. Hebreerbrevet är en predikan som gavs. Alltså, ja, det är en predikan. Det står att det är en kort predikan. Det tar ungefär 45 minuter att läsa det. Och det gavs i hopp, tror jag man kan säga, att skapa en teologiskt grundad uthållighet. En teologiskt grundad uthållighet. Att liksom uppmuntra åhörarna in i en livsstil, alltså med en doft av radikalitet, att trots lidande och trots förföljelse, så vill predikanten liksom locka dem in i en livsstil som präglas av risktagande och uppoffrande och glädje och kärlek. Så vi kommer att stanna kvar i Hebreerbrevet här nu för resten av predikan. Och jag vill visa dig den bärande principen i Hebreerbrevet om varför Hebreerbrevets åhörare kan glädja sig i lidandet trots förföljelse. Så här kommer liksom mitt stora svar på frågan som vi också ser i saligprisningarna. Hur kan vi glädja oss i lidandet? Hur kan vi jubla och glädja oss? Och jag vill läsa för dig 5 texter och kommentera dem lite kort. Vi går till Hebreerbrevet 10:32. Jag läser till 35. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje. Dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Alltså vers 34 här. Ni led med fångarna. Så att antingen var de där själva och blev fångar själva, eller också hälsade de på och led med fångar. Det var riskabelt att hälsa på de som blev fångar. Somliga hade alltså kastats i fängelse i Hebreerbrevet för sin kristna tros skull. Och andra stod inför ett val. Okej, vi har en församling här. Ni har blivit kastade i fängelse. Vad ska då vi göra nu? Ska vi riskera att gå hemifrån och hälsa på de här i fängelset? Ska vi riskera att liksom ta med mat och allting som ni behöver, ni som är våra bröder och systrar? Ska vi ta risken att visa för resten av samhället att vi också är en del i samma församling? Att vi är deras bröder och systrar? Vad händer när vi går ifrån våra hem och liksom bekänner oss till de här som redan är förföljda? Det är frågeställningen. Antingen kastades man själv i fängelse, eller också led man med dem, med den här lilla gruppen, liksom, våra bröder och systrar. Och vad händer när vi går ut och besöker, bara så att jag är riktigt tydlig här. Jo, de plundrar våra hem. De tar allt vi har. Och vi åker också in i fängelse. Det är liksom scenariot. Så vad är det då som skapar den här glädjen, djärvheten och frimodigheten som de talar om? Det var deras fantastiska övertygelse om vad det var som de skulle få ärva. Att deras lön som skulle komma till dem var så överlägsen att den gjorde förlusten av allt jag har här och nu. Att de plundrade mitt hem och allting sånt. Det gjorde liksom min förlust så liten, den framstår som ingenting. För jag vet vad som ska komma. Vers 34. Ni accepterar med glädje. Med glädje. Att bli fråntagna era ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre. Och någonting som är bestående. Och vers 35 kallar det här som de äger. Det här som är bättre och bestående. För en stor lön. Så vad som skapar deras djärva livsstil, som riskerar allt och trotsar lidande, det är en grundläggande insikt av värdet av det som ska komma. De vet att det som kommer är värt allt. Att ingenting som händer mig här och nu kan mätas mot den glädje som ska komma. Det skapar en radikal frihet. Det finns ingenting som jag behöver hålla fast vid. Det finns ingenting som kan ta ifrån mig. Kom an. Gör ditt bästa. För jag vet att det bästa kommer. Alltså vi vänner, vi dränks ju, och jag talar inte om er specifikt, jag talar om vi som samhälle. Och jag vet det för att jag gör det. Vi dränks i prylar, i bekvämlighet och trygghet. Och anledningen att vi dränks i dem är inte att de är så många, även om de är väldigt många, utan att vi faktiskt tror att vi behöver dem. De här människorna blev av med allt. Deras hus, deras bilar, deras datorer, deras telefoner, deras bibliotek, deras goda samhälle, eller förlåt, deras goda anseende i samhället. Allt togs ifrån dem. Och så säger texten, ni accepterade med glädje. Och varför då? Jo, för den lön som ska komma. Det är ett märkligt folk som vi ser här i Hebreerbrevet. Och vi går vidare till nästa text, kapitel 11, vers 24. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Alltså det är exakt samma argument som vi hade i kapitel 10. Han hade blicken riktad mot lönen. Så hur kan Mose utstå vanära och förtryck? Han har blicken riktad mot lönen. Här är principen. Den är så lätt att förstå. Nuvarande uppoffringar görs möjliga till hoppet av en framtida lön. Jag kan avstå allt här och nu. Därför att det jag har här och nu är ingenting mot vad jag vet ska komma. Tredje texten, 11:35. Mitt i versen här. Mitt i versen. 11:35. Mitt i versen. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse, för de ville nå en bättre uppståndelse. Samma sak. De ville nå något bättre, och de visste att de hade det inom räckhåll. De kunde vara frimodiga trots lidandet, för de hade något bättre som väntade. Fjärde texten, 12:2. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Jesus Kristus, Guds egen son, hur kunde han utlida smärtan och skammen? Jo, han gjorde det genom att se den glädje som låg framför honom. Och på det sättet är han ett exempel för oss. Oförstörbar glädje från framtiden bryter in och blir den kraft som håller mig uppe här i nuet. Ett folk som är formade av vad som ska komma i framtiden. Ser du hur det fungerar? Principen är ju enkel, eller hur? Och då får vi ställa oss frågan, är det så det fungerar för oss? Oj, vad jag har brottats med den här frågan. När jag gråter för att de tar allt ifrån mig. För att jag inte längre har någon trovärdighet. För att de säger att jag ljuger. När jag känner att, vad har jag att komma med? Jag vill uppmana dig att gå till Gud i bön. Och inte släppa taget förrän han har öppnat dina ögon. Paulus bad i Efeserbrevet 1. Han säger så här, Efeserbrevet 1:18. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni ser vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Så han ber det här för de troende, för kristna. Varför ber han så för kristna? Jo, för att våra hjärtan fortfarande är grumlade. Vi ser inte, i alla fall inte tillräckligt bra. Det är därför vi lever som vi lever och det är därför vi dränks i prylar. Alltså må våra hjärtans ögon öppnas så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till. Och hur rikt på härlighet hans arv är för oss. Om vi såg det så skulle vi med glädje acceptera vilket lidande som helst. Och vi skulle kunna säga med Paulus, för oss är livet Kristus och döden är, vadå? En vinning. En vinning. En vinning. Femte och sista texten. Kapitel 13. Vers 12. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att helga folket med sitt eget blod. Okej, okay, så han gick ut dit utanför stadsporten. Utanför staden. Alltså det är utanför. Det är här uppoffringarna görs. Det är här smärtan finns. Där är Golgata. Där finns orenheten utanför stadsporten. Här finns de onådda folken om du så vill. Här finns det människor av alla stammar och kulturer och språk. Här finns fattiga och segregerade stadsdelar. Grannar och kollegor finns här ute. Dit gick han. Och så har vi vers 13. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Och sen en sista gång, samma argument, samma princip. Här har vi ingen stad som består. Här har vi ingen stad som består. Ingenting som allt ska förgås. Sten ska inte lämnas på sten. Allt ska brytas ner. Bilen jag har. Eller vad det nu är. Telefonen jag har. Alltså, det är ju så uppenbart så att det känns ju fånigt att säga det. Vi vet att allt ska förgå. Vi är som... Minns ni Sisyfos från den grekiska mytologin? Han anstränger sig till det yttersta och han rullar en stor sten upp för berget. Och sen när kvällen kommer så glider stenen ur händerna på honom. Tumlar ner för berget. Och nästa dag får han göra samma arbete igen. Allt ska förgås. Det enda som kommer att överleva elden är det som är byggt på klippan. Det som är gjort i kärlek till Kristus. Och Hebreerbrevets författare säger alltså, här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Alltså när vi ser djupet i den här versen så är det som att det bjuder oss att kliva in i en ny värld. Här, där vi inte har någon stad som består, här är vi främlingar, pilgrimmer. Här finns det inget som håller oss kvar. Och därför finns det ingenting i den här världen som vi inte kan uthärda. Vi söker den stad som ska komma. Vi håller blicken fäst på den glädje som ska komma. För vi äger något bättre, något mer bestående och vi ser den här lönen. Nuvarande uppoffringar görs möjliga i hoppet om en framtida lön. oförstörbar glädje från framtiden bryter in och blir den kraft som håller oss uppe nu. Så, mer specifikt. Det känns som att jag har pratat jättelänge, men jag har ju faktiskt en punkt kvar. Orka. Mer specifikt, vad är det handlar om? Vi vet var vi är på väg. Vi är på väg mot himlen. Vi ska ta emot en stor lön, säger Jesus. Men vad är det för lön? Vad är det för specifikt han pratar om här? Exakt vad är det som gör att vi kan jubla så? Vad är det här bättre? Vad är det som är mer bestående som Hebreerbrevet talar om? Punkt 3. Ni vet punkterna. Det bevisar vem jag är. Det bevisar vart jag är på väg. Och vad som väntar mig där. Okej? Okay? Vad är det som väntar? Svaret är enkelt. Mycket enkelt. Jesus Kristus. Det är varken mer eller mindre. Han är vår glädje. Han är vår lön. Han är det som består. Han är det som ger vår glädje. Och han är det som gör oss djärva och oförfärade. Han ger kraft att uthärda lidandet. Och man kan ju känna så här, okej, Jesus Kristus. Här hade jag ju liksom hoppats på en hemlig formel. Va? Alltså, och vi kan tycka att det låter för enkelt. Att det är som ett söndagsskolsvar. Jesus Kristus. Och kanske till och med den ivriga bibelläsaren skulle säga, ja men vänta här nu, Jesus i Hebreerbrevet, han presenteras väl mer som medlet för vår frälsning. Alltså den som gör allting möjligt och som öppnar vägen för oss till Fadern. Är inte han den som liksom öppnar dörren så att vi kan få vår lön som är innanför? Är han verkligen lönen i sig själv? För han talas ju om den som renar oss från synderna. Han är den överste prästen som medlar för oss. Och han är trons upphovsman och fullkomnare. Och så är det ju, det är helt sant. Alltså Jesu Kristi majestät, hans ära och härlighet gör honom lämplig att vara medlaren för vår frälsning. Ingen tvekan om det. Han är den som försonar oss med Fadern. Han är medlet för vår rättfärdiggörelse, vår helgelse, vårt eviga liv. Allting sker genom honom. Men i detta medlande verk, på korset, så förkunnas själva höjdpunkten av hans härlighet för hela skapelsen. Häng med, häng med. I hans blod framstår en härlighet i en klarhet och en skärpa som aldrig tidigare har skådats. Därför att Guds nåd i hans blod på korset, Guds nåd görs tydligare än någonsin förut. Så i det här medlande verket så framstår Jesus själv inte bara som medlet utan också som själva målet, själva syftet för varför vi blev skapade. Vi är skapade, i Efesierbrevet 1:6, vi är skapade för att prisa härligheten i hans nåd. Det är anledningen till varför vi finns till. Det är vårt högsta syfte. När vi gör det så lever vi vårt liv fullödigt. Vi är skapade för att prisa härligheten i Guds nåd. Guds nåd. Och Guds härlighet. Häng med. Jag vet att det är teologiskt, men det går att förstå. Häng med, häng med. Guds nåd når sin kulmen. Guds härlighet når sin kulmen. Det får sitt klimax i framställningen på korset. Det framstår som klarast i Jesu Kristi blod. Vi har fått i hela Gamla testamentet så har vi fått lära oss Gud är nådefull, han är barmhärtig, han är god. Allt det blir som tydligast när Jesus blöder för vår skull. Den härlighet vi ska se, den härlighet vi ska njuta av för evigt, är härligheten hos lammet som blev slaktat. Det står så i Uppenbarelseboken 5. Det är den sången som ska ljuda i hela evigheten. Värdig är du, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett kungadöme för din Gud. Förlåt, för vår Gud. Det Det är sången i evigheten. Det är den yttersta glädjen, den yttersta skönheten. Det är vad som kommer att tillfredsställa vår själ för evigt. Att se på Kristus. Att se den ofattbara skönheten i att syndare som du och jag får upprättas i Lammets blod. Tänk att han gjorde det. Alltså han behövde inte göra det. Han gjorde det av kärlek. Han gav sitt liv och blödde av kärlek. Så att du och jag kan få det liv som är hans. Så han är medlet. Han är biljetten in i härligheten, om man får uttrycka sig så. Men han är också målet. Han är härligheten. Han är den som vi känner i det bättre livet. Han är ljuset i den stad som ska komma. Han är vår skatt. Han är vår lön. Han är vårt allt. Intressant. Kolosserbrevet 10:11. Han är vårt allt. Så alla bilder av Kristus i Hebreerbrevet tjänar inte bara till att framställa honom som vägen till frälsningen, utan han är också målet i sig själv. Allt i boken, allt som boken säger om honom, liksom intensifierar vår kärlek till honom och vår längtan efter honom som vår yttersta lön. Lyssna bara här nu vad Hebreerbrevet säger om honom. Det här är vår lön. Jag bara läser en lista. En ganska god lista, om jag får säga det själv. Jesus Kristus är, i Hebreerbrevet, Guds slutliga uppenbarelse. Han är arvinge till allt. Han är världens skapare. Han är utstrålningen av Guds härlighet. Han är Guds väsens exakta avbild. Han uppehåller hela universum genom sitt mäktiga ord. Han fullbordade rening för våra synder. Han sitter på majestätets högra sida i höjden. Han är Gud vars tron ska bestå i evighet med rättens spira. Han regerar för evigt. Alla änglar tillber honom. Hans glädje är över alla andra varelser i universum. Han är krönt med ära och härlighet på grund av sitt lidande. Han är den som för oss till frälsning. Han var fullkomlig i sitt lidande. Han blev kött och blod. Han gjorde djävulen som hade makt över döden maktlös. Han befriade oss som levt i rädslans slaveri. Han är barmhärtig. Han är en trogen överste präst. Han har medlidande med oss därför att han själv har varit frestad i allt. Han var utan synd. Han ropade högt under tårar och Gud bönhörde honom. Han blev källan till evig frälsning. Han är den fullkomliga överste prästen i kraft av sitt eget oförstörbara liv. Han trädde fram inför Guds ansikte för vår skull och han ska träda fram en andra gång för att frälsa dem som ivrigt väntar på honom. Han är densamme igår, idag och i evighet. Amen. Alltså alla de här bilderna av honom tar vi med oss i det här lilla ordet honom i 13:13. All härlighet i honom, varje facett liksom av hans oändliga majestät och skönhet öser vi in i det här lilla ordet. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Jesus står inte och pekar, ni ska gå ut dit. Han säger, jag är här. Kom ut till mig. Jag är här ute. Här finns glädjen. Här ute i lidandet. Kom. Så varför kan vi jubla och glädja oss när människor förföljer oss? När människor hånar oss? Talar illa om oss? Därför att förföljelsen bevisar för oss vilka vi är. Vi är Guds barn. Vi är annorlunda, heliga, obegripliga för den här världen. För att det bevisar för oss vart vi är på väg. Mot himlen. Och den lön som väntar oss där. Det vill säga Jesus Kristus själv. den ljuvaste gemenskap med Kristus som du någonsin kommer att uppleva är gemenskapen med honom i hans lidande. Det finns förstås känslomässiga kickar liksom, som vi kan få när vi är glada. Men det finns ingenting som att ha en vän i lidandet. En vän som aldrig viker. En vän som har gått igenom samma och en vän som bär. Det blir inte djupare än så. Alla som har varit där vet det. Så låt oss då gå till honom utanför lägret och bära hans vanära liksom, i hans lidande. Han kallar oss och i hans gemenskap är vår glädje. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för Kristi skull.